Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Var det fredag i Toto-svenskan? Det är varmt, satan kalla, har sprungit hit från Scania-rinken så att allt är i vanlig ordning. Lite småkaosigt.
Ja, herrejävlar.
Var det bra hockey i Toto eller?
Det var speciellt. Okay. De som vill kan kika in på det vi gjorde i förmiddags där om man vill. Mm.
Taggad är du va? För att det verkar ju, det händer ju grejer i svensk fotboll.
Visst fan är det så? Ja. Du kanske inte känns så taggad idag, eller?
Nej, jag är inte svintaggad på att det är fredag och solen skiner och allt sånt där. Det är inte ljust i Svanemars tillvaro just nu. Bättre är det med Jossi Pladan.
Jajamän, tillbaka.
Tillbaka och seger i ryggen.
Ah, äntligen. Fan vad skön seger. Riktigt ja, skön, kontrollerat.
Det förstår jag verkligen. Vi ska prata mer om den. Kanske lite grann mot andra eller tredje liksom, delen av den här sista halvtimmen.
Kan ja, det är lugnt. Jag kan sitta och marinera.
Det ja, du kommer nog sitta och njuta en del. Det gissar jag. Freddy, du njuter i vanlig ordning.
Ja, det var länge sedan man onjöt när man sitter här i studion. Så att det är om Josip tyckte det var en klar seger där med 3-1 så var 3-0 lite klarare ändå, får jag säga. Det får en jävligt man, fin insats på Tele2.
Det får man verkligen lov att säga. Ja. Det såg ruskigt bra ut.
Ja, det var roligt. Det är roligt att heja på Djurgården nu.
Och så ska vi ringa kanske liksom den som är symbolen för Djurgårdens stora framgångar just nu, nämligen Isak Hien senare i avsnittet.
Mm, se hur länge han är kvar nu. Kanske får ställa frågan lite lätt till honom där och kika lite.
Vi kommer nog ställa frågan mer än lite lätt. Om inte annat så brukar ju våran tredje gäst i studion ge oss svaret. Disco är på plats nu äntligen. Välkommen.
Ja, härligt. Kul att vara här. Ser väldigt mycket annorlunda ut än jag var här senast.
Mm, jag har kommit in lite deg kanske.
Ja, verkligen. Måste det ha gjort.
Hur mår du?
Jättebra. Det var en ruskigt intensiv sommar får man säga. Aldrig varit med om så här många övergångar någonsin och hemvändare och fullt fart på CD-season. Så det har varit skitkul.
Har du varit poppis bland familj och vänner? Och
inte
så där?
Direkt. Nej. Jag är orolig, men det har varit lugnt. Eller jag var så lugnt så. Det har inte varit något katastrofbråk. Men man har lämnat en och annan middag och man har gått ifrån lite grann och sådär. Så att nej, det har varit. Men det visste jag också att det skulle bli, så att det var lugnt.
Hur är det nu då? För det är fortfarande, vad är det? Det är 19 augusti idag.
Precis.
Så det är ju 11-12 dagar kvar på fönstret för svenska klubbar att sälja.
Ja, precis. Det kan ju försvinna en del. Vi skrev ju här om Cedric Sabanovic och visst till Celtic. Han landade väl där i London och skulle göra läkarundersökning som har kommit ut nu, tror jag. Så att, det är väl en som är aktuell. Bilal Hussein kan väl vara aktuell och säljas nu när AIK har missat eller ja, kanske missar Europa då. Ska inte ta ut någonting i förskott.
Men, kanske, du behöver inte. Du behöver
men
inte.
Det finns ju några. Rasmus Alm är ju aktuell för St. Louis City SC fortfarande, så det finns ju några sådana där, men jag tror att de här allra största är gjort, så att det har lugnat ner sig lite. Sen är det inte lika roligt heller för allsvenska supportrar och när lag säljer spelare.
Nej, det är väl inte... Ja, exakt.
Det är mer det hetaste är ju...
Roligare att skriva liksom om också, att spelare kommer in.
Absolut. Eller ja, det beror på vad det är.
Ja, exakt. Ja. Men du, Isak Hien då? Vi ska ringa honom senare, men från ditt håll, vad är latest där? Du var ju på plats på Tele 2, ni tog pulsen på Bosse och hela den grejen.
Nej, men som jag fattar så är ju Serie A hetaste spåret. Det finns tre eller fyra klubbar där som minst två, Torino, Hellas och Cremonese som är, tror jag, överens med eller Djurgården i princip i alla fall då. Så att säljas kommer han göra. Frågan är bara vart. Och sen så behåller de ju honom då in, alltså efter. Han ska ju spela klart kvalet. Och sen så drar han. Får vi se vart det blir.
Det kommer bli, det kommer bli 10 dagar till ungefär som han är Djurgårdsspelare i alla fall.
Ja. Ja, alltså när har de kvalet på tisdag?
Ja, just det, tisdag.
Ja, så att jag vet inte. Det är väl formaliteter. Innan 1 september i alla fall, det är han såld. Så kan
man
säga.
Man är imponerad. Vi pratade om det förra gången också. Liksom, och han har liksom lyckats bibehålla det här fokuset varje match. Ja, liksom bara kommer närmare och närmare och... Man vet ju liksom så här, men en skada skulle ju liksom förändra ganska mycket nu, att man inte bara vill lämna, men det tackar man inte nej som Djurgårdssupporter att han är kvar ett tag till.
Nej, ett ruskigt Måns har ju gått från liksom att vara väldigt skadebenägen och ganska späd till att se ut som, ja men Upamecano och Ibrahim Konate jämförde jag med, det känns det som en light i alla fall.
Verkligen, och det är inte länge sedan, det vet ju du Fredde, vi satt ju här i inledningen av säsongen och tyckte att så här, det är inte klockrent. Han klev inte in säsongen som ordinarie, utan det var lite så här, är det Lövgren eller Hien? Vem ska vi satsa på?
Ja, men det var ju så här, 4-5 första matcherna var ju det.
Och jag menar, som dessutom som AIK-are så måste man ju påminna sig själv, för nu är det ju många AIK-are som är så här, hur kunde vi missa honom? Mm. Och man bara, ja, alltså han var utlånad till Superettan i fjol i Vasalund. De åkte ur, han gjorde ingen dundersäsong. Då hade vi Robin Tii som en av Superettans bästa mittbackar och var utlånad till, som dessutom är yngre. Så jag menar, det var ju ganska logiskt att ja, vi går lite mer för den här spelaren. Och i början av säsongen så var det inte alls självklart att Hien skulle vara ordinarie i Djurgården och titta nu liksom. Så att det, jävla vad fort det har gått.
Ja, exakt. Och sen förra säsongen, han lirade ju några matcher för Djurgården förra säsongen. Då var han inbytt som anfallare också, som är hans gamla position. Så det var ju också lite såhär, vilken position ska han lira på i Djurgården? Men där får man ju verkligen Jonas Tern att, vilket jävla öga han har. För han tokhyllade ju Isak Hien efter förra säsongen i Superettan och sa ju att det är något extraordinärt som Djurgården har, men visar ju också på hur viktigt det är med tålamod i klubbarna liksom, att det är inte så lätt att bara komma in och vara dominant från match ett. Så här, Hien har fått, ja, nu har han värderat en uppemot 20 matcher i allsvenskan för Djurgården, och det är klart det blir lite knackigt, men så här, tränarna vet ju vad som fanns i honom, och uppenbarligen så kommer det fram, så det visar ju också vikten av att liksom ha tålamod och så här, låta dem komma fram, och misstag kommer ske.
Ja, men just det också som är en annan grej som är imponerande med Hien är ju också just den här fysiska omställningen som vi pratar om, alltså att hur man går från, vad är det, 6-7 kilo muskler på ett liksom på väldigt kort tid, och att identifiera det själv och att lägga ner det hårda arbetet mitt under pågående säsong när man dessutom ska spela liksom, när det inte bara är gymmet som gäller under, säg att det hade varit i december, januari, där man egentligen bara bor på gymmet och kan göra lite vad man vill. Nu är det ju att kunna kombinera de två grejerna, det tyder ju också på att det finns förmåga och kapacitet liksom, med självinsikt, men också att hela tiden hitta det här att vilja utvecklas och gå framåt. Så det är verkligen imponerande att kunna lösa det på så kort tid och få den utväxlingen. Alltså, man ska veta... Nu, fan, jag ger fitnesstips egentligen.
Men, kanske den sista, men kör.
Men med muskler liksom och så här. Vi kan ta Adin Alic i Malmö som exempel, som växte liksom 30 centimeter över en sommar. Och det tar lite tid innan liksom koordination sitter där och kroppen hänger med och hjärnan vill en sak och kroppen gör en annan med muskler. Det är ju så här, du ska ju lära känna din kropp, och att även om du blir ju starkare, du tar i en duell kanske lika hårt som du har gjort innan, och så märker du plötsligt att Kalle Holmberg eller Joel Asoro flyger 5 meter längre än vad de har gjort innan när du tacklar dem, så blir det så, oh shit, och hitta liksom den avvägningen också. Så nej, det är jätteimponerande.
Och sen så är det väl också så här, alltså mycket ens framgång som man kanske inte heller har pratat om. Nu är det mycket snack om liksom Isak Hien. Men jag tror Hjalmar Ekdal också varit en bidragande faktor till att Isak Hien är där han är idag. Att så här, Isak Hien och vet att han kan gå upp och stöta, han kan gå och göra de där brytningarna för att Hjalmar Ekdal är där bakom och täcker upp. Så att han har ju också fått honom att växa extremt mycket, vilket så många kanske inte kommer ihåg när man pratar om Isak Hien, att han har fått utrymme att bli den spelaren tack vare att han har Hjalmar som mittbackspartner också.
Och Hjalmar blev så bra tack vare Jakob Uden Larsson liksom, så att de backat upp
och dessutom ett system som funkar, ett kollektiv som funkar. Vi ska prata mer om Djurgården och vi ska ringa Isak Hien lite senare i avsnittet, men jag vill börja med att bara riva det plåster som är AIK fotbolls insats på, jag vet inte vad den heter, arena i, jag vet inte vilken håla i Tjeckien. Just det, där någonstans. August Spångberg.
Kolla det trinet.
Alltså, vilket. Det där är ett ansikte som inte är särskilt nöjd med tillvaron. Kalle, du får fixa ljudet här nu för att vi hör inte August överhuvudtaget.
Det var skönt men, att jag inte hörde, det var en jävla salva där. Så
vi behöver inte ens höra vad han säger, vi ser på honom. Nu har vi honom med oss. Du mår piss i sig.
Ja, men det får man säga. När man inte trodde att det kunde bli värre efter Skandia så visade AIK att det finns ytterligare en botten att simma ner på och lägga sig ner och skära upp handleden och hela köret. Så att, fan, det var på riktigt oerhört länge sedan det var så här tufft att vara AIK.
Vad, alltså, så här, man vill inte prata jättemycket om den här matchen, men är det någonting ifrån den som du ändå liksom vill belysa? Vart brast det allra mest?
Ja, men det jag tycker är den stora skillnaden den här matchen liksom, de tidigare svaga insatserna AIK har gjort här efter uppehållet är väl att igår var det ju liksom en oerhört tydlig liksom, total systemkollaps. Tidigare matcher tycker jag ändå att det har liksom gått att någonstans peka på konkreta och enskilda brister i form av lagdelar eller offensivt spelet eller liksom enskilda spelare som är tydligt för svaga. Men här, jag tycker inte att det finns någon mening med att försöka göra det i gårdagens match. Utan det är en total systemkollaps där inte en enda spelare är godkänd och inte faktiskt nära att vara godkänd. Kanske men det jag tar med mig, det som blir liksom mitt medtag från den matchen är ju att spelargruppen inte längre har något förtroende för huvudtränare Bartos. Jag kan inte se det på något annat sätt. För att, om man kollar på den startelvan, jag tyckte att den såg ganska intressant ut och ganska rätt ut inför matchen och tänkte att fan, den här elvan ska väl kunna göra en ganska bra prestation, men man går ut och gör kanske den sämsta prestationen för säsongen. Och det kan inte de elva spelarna göra om man har att göra med att man som spelare helt enkelt har tröttnat på tränaren. Så det är egentligen den slutsatsen man kan dra, tycker jag.
Hur tror du den sportsliga ledningen, styrelsen, tänker? Tror du de delar din åsikt och i så fall tror du att de gör någonting åt detta? Och frågan är alltså rak. Tror du Bartos får dojan här?
Ja, det tror jag. Jag kan inte se på något annat sätt just med tanke på det jag var inne på. Att varenda spelare liksom som ett kollektiv på något sätt har... Det känns lite grann som att man nästan... Alltså som en protestinsats på något sätt. Att man visar tydligt mot Jurelius och mot styrelse och så vidare att vi kan inte ha den här tränaren längre. Och då, jag är ju liksom oftast av princip emot att sparka tränare mitt under säsong. Jag tror sällan att det är bra... Men när det är så här tydligt, då finns det liksom inget annat val än att sparka Bartos. Så att jag tror att hans dagar är räknade. Jag skulle faktiskt inte bli förvånad om det kommer ut ett pressmeddelande redan under dagen här. Att man väljer två skilda vägen för att så här dåligt har det inte sett ut på många, många år.
Nej, och det som strör liksom extra salt i AIK-såret är ju att insatsen är så pass usel när det faktiskt är den viktigaste matchen på 3 år. Och dessutom så satt man ju där under första halvlek och hela tiden kände att det här motståndet är inte särskilt bra. Det är ett ganska mediokert fotbollslag vi möter.
Ja, men verkligen så. Alltså första 20 är vi ju helt okej. Vi har ju något halvläge där och vi liksom, då känner man ju verkligen som du säger så, att fan, det här är ett lag vi kan rå på. Men sen så äter de sig in i matchen ordentligt och sen så, det är ett okej fotbollslag. Det är inget superbra fotbollslag. Jag tycker inte att de är Alltså mycket bättre än vad Wolfsburg var. De är klart bättre än Skandia, men det är ju Josips gäng som han tränar med i Sölvesborg också, så här veckan. Men det är ett okej fotbollslag. Vi blir totalt avklädda, så jag vet inte vad. Märklig insats på många sätt och vis, och det tycker jag också är någonting man ska ha med sig. Det blir ju väldigt så mycket diskussioner nu om Bartos, även Jurelius som pratar om, och Manuel Lindberg som vd och så vidare. Och jag tycker det här är en tränarfråga, men med det sagt så tycker jag att spelargruppen kan absolut inte svära sig fria från ansvar här. För att oavsett hur trötta en spelargrupp är på en tränare, så har vi så pass många karaktärer, vi har så pass många fanbärare, vi har så pass många personer i den här truppen som vet vad det här betyder för oss som klubb. Om inte annat då, skit i tränaren, skit i vad Bartos pysslar med vid sidan, spela för dem på läktaren. Men när vi åker ner 350 personer, bjuder på liksom dubbla pyroshower. Vi har haft liksom den bästa publikmässiga insatsen hela säsongen som vi någonsin har haft. Spela för dem då. Skit i vad Bartos gör. Han kommer ryka efter säsongen oavsett ändå. Och det stör mig något så in i helvete att det blir lite som att spelarna gömmer sig bakom att jo, men vi har inte förtroende för tränaren, och då kan inte vi plötsligt slå två passar inom laget. Så att det är verkligen en passning jag vill skicka med till den här spelargruppen, att ni har ett jävla ansvar i det här också.
Josip, du vill in här.
Ja, jag fick ju lite Žalgiris MFF-vibbar här när jag såg det igår, och det är väl egentligen en fortsättning på bortamatchen mot Skandia också. Att du pratar om just spelargruppen och att de inte gömmer sig kanske, men att det är lätt att peka på huvudtränaren, att man inte har förtroende för honom. Vad är det som gör, eller tycker du, eller vad tror du gör att de här karaktärerna som Lustig, som Seb, som Nordfelt på någon vänster, att de inte kliver fram trots att det ser ut som det gör? Finns det någonting som håller dem tillbaka liksom?
Ja, men jag tror, och det är väl, alltså, så här, det är väl såklart någonting som ändå får landa på Bartos, så här, om man bortser från allt liksom, taktiskt och allt sånt, så är det är en väldigt stor del av att vara huvudtränare eller av att vara ledare och chef i vilken verksamhet man än pratar om, att någonstans är det din uppgift att ena och leda dina anställda. Och det har ju uppenbarligen Bartos misslyckats med. Och jag tror att det är, när du nämner just de namnen och de spelarna med de karriärerna och de karaktärerna, det är nog svårt. Alltså så här, de unga spelarna, de kommer alltid vara motiverade för att de har en karriär att tänka på. De har en utlandsflytt som kanske stundar. De spelar för sig själva i mångt och mycket. Men spelare som Sebastian Larsson, spelare som Lustig och så vidare och så vidare, de vill ju vinna här och nu. Men de måste också hållas motiverade. De måste liksom känna att de har en tro på det som händer. Och det har de ju inte. Alltså så här, de pratar mycket om i media efter matchen att så här, ja, det är för dåligt oavsett vilken taktik vi ska kunna prestera bättre än det här. Hej och hå. Och det är klart, det måste man ju säga. Men jag tror att det är så enkelt att Sebastian Larsson och Lustig med flera, de tror inte alls på Bartos. Jag tycker att man ser det också lite. Ja, men kanske lite auktoritetsproblem då från Bartos sida, att man ser ofta i halvtid i Sebastian Larsson som står längst fram och ger direktiv och ger instruktioner och kör hårtorken. Det är inte Bartos. Så att jag tror någonstans att de karaktärerna vi har i laget, på gott och ont, men i det här fallet kanske lite ont, de har någonstans klivit ovanför Bartos hierarki. Och då har man ju också ett problem om inte tränaren är den som stämmer.
Då är det avgå alla som gäller då. Klassiska bevingade AIK-ord.
Ja, nej, men lite så är det väl. Och det är tufft det här. Jag funderade hur fan ska jag på något sätt försöka ingjuta mod i mig själv och de AIK som lyssnar på det här. Men, och det är ju svårt liksom. Men vad fan. 3-0, större mirakel har skett i fotbollsvärlden. Det är klart att om vi får ett tidigt mål hemma på Friends inför 20 000, det är klart att saker kan hända. Men det är också därför jag inte ser något annat val än att sparka Bartos. För det kommer inte hända under Bartos ledning. För att spelarna bryr sig inte med Bartos nederlaget. Så att liksom enda räddningen den här säsongen är en mirakelinsats hemma mot Slovacko på torsdag. Och det kommer inte ske med Bartos vid sidan. Så att ny tränare här och nu är det som krävs. Och det är tungt att säga det. Det är jävligt tungt för att Bartos ska ha den största respekten för allt han har gjort i AIK. Han kom in i ett liksom oerhört prekärt läge 2020. Räddade upp det Rickard hade liksom på något sätt pysslat med. Gör ändå resultatmässigt en jätteprestation. I en ganska svag trupp och ganska svaga prestationer så är vi liksom en målskillnad från att vinna SM-guld i fjol. Och liksom som person och som AIK-are så ska han ha den största respekt från alla AIK-are. Det hoppas jag att folk vill ge honom. oavsett hur dåligt det ser ut nu. Så på det sättet är det oerhört tufft att konstatera att vi har nått vägs ände med Bartosz på den här gången.
Sista frågan då, vad vill du se som ersättare?
Ja, det är också svårt här och nu. Jag har ju svårt att se att man som i Henrik Jurelius fall sitter på en lösning som känns pikt och bra på lång sikt. Så att här och nu är det väl bara på något sätt gå in med en interimtränare som kan, ja, men som på något sätt kan ingjuta lite mod och energi i den där spelargruppen. För att det är en spelargrupp som har kvalitet, det vet vi. Så jag tror väl och kan väl någonstans köpa att det blir någon form av intern lösning. Vi har en Borsa i organisationen som finns där. Jag vet att Henok Boyton är en spelare som, eller en tränare som många har pratat om. Och det är ju en person som har, om inte annat, respekt bland den här spelartruppen. Så att, och även den Peter Wendberg då, som har den licensen som krävs. Jag blir inte jätteförvånad om det sker någon sån lösning säsongen ut för att sen sätta den långsiktiga lösningen i vinter. Men vi får se.
Härligt, härligt. Du, glatt samtal.
Ja, som alltid. Fan vad, känns som en, liksom, en skiva som har gått på repeat här en månad. Och chatten bara njuter och äcklar sig i hela köret. Så att, skit på er allihopa.
Ja, detsamma. Vi hörs. Hej, hej.
Ja, vi hörs.
Disco, du har ju varit med i svängen ett tag. Tror du att Bartosz kliver på helg som AIK-tränare? Eller? Ja, för det här är ju supporten August som säger
avgå.
Ja, exakt. Vad
tror
du?
Ja, det jag tror är att jag tror inte han har tappat så där spelargruppen så som de var less på Alm där ett tag. Utan jag tror mer, jag tror det här, om man ska vara ärlig, så tror jag att det här är en ganska lätt grupp att hantera. Det är liksom inga såna här bråkstakar. Det är liksom inga såna här karaktärer. Det är ändå så här lagspelare som jag tror inte de gjorde någon så här liksom demonstration mot Bartosz nu. Däremot så tror jag att det som kommer fälla Bartosz, det är framförallt när han skrev på nytt kontrakt, så var de ju extremt noga med att de skulle få liksom att utveckla unga spelare. Och jag ser ingen ung spelare i dagens AIK som har tagit steg framåt de senaste månaderna. Jo Mendes har ju snarare gått bakåt. Ayari, ja kanske, men han är liksom ingen bärande AIK-spelare. Bilal Hussein räknar inte som en ung spelare längre. Han var ju liksom etablerad, får man säga. Och Erik Ring har inte tagit liksom, alltså det är mer det, tror jag. Och dels att de liksom, ja, nu är de på väg ut i Europa, där hade de målet att komma till, och så komma topp tre där de inte. Så jag tror att mer handlar om framförallt att det här med unga spelarna, att han skulle ha tappat spelargruppen och just de här målsättningarna. Och sen är det väl just det här jag tänkte på när de förlorar med 3-0. Jag fattar inte att man, när de släpper in 1-0, varför backar de inte hem med en fembackslinje och lägger sig på rulle och liksom bara kontrar? För jag menar, 1-0 är ju inte ett katastrofresultat att ha med sig hem.
Nej.
Att man då satsar framåt, det är också jättekonstigt.
Ja, och dessutom att man alltså matchcoachningen när man byter ut Collins, 18 år, i mittback i paus. När man vet om att Lustig, han orkar inte 90 minuter och det finns inga andra mittbackar kvar på bänken.
Och sen så har väl Bartosz med i fatet också att det är hans handplockade värvningar, Zach El-Busseid och Kim Pioka, som liksom, det är han som har fått dit dem, och det ligger väl inte jättebra i.
Nej, de är ganska dåliga på fotboll.
Men sen är det också, får man säga, liksom uppåt också. Jag menar, strukturen på laget har ju blivit lidande av den här satsningen de gjorde. Nu känns det som det gjorde där när de kom åtta den säsongen. Då värmade de in Rogic, Radulovic, Lustig och Sotte och tog in lite mer etablerat för att de inte skulle riskera att åka ur och få rädda säsongen. Och det gjorde de ju, men de lider ju lite truppsammansättning där också. Om man ser på truppen nu så är det ju bara unga spelare och äldre spel. Liksom, det finns inget mellanting. Det tror jag de lider av. Också, det är ju liksom vd och sportchef som sätter den strategin, så det är ju inte heller speciellt bra. Liksom, och sen att man, nej men att just Europaspelet, det var ju liksom, hur kan det se ut så här i AIKs viktigaste match på så länge och med 3-0?
Och sen, de och det är inte Maribor och Celtic som det var förra gången. Då kan man acceptera att så här, mot Celtic borta, men vi torskar med 3-0 där. Ja. Alltså, sånt kan ju hända liksom.
Och sen
men,
kan man ju liksom dynamiken i klubben också. Nu fattar jag som de hade Jurelius haft möte med supportergrupperingar i början av veckan. Det börjar mullra. Jurelius kommer från supporterleden. Han kanske tar lite mer, vad ska man säga, intryck av vad supportarna gör, till exempel Björn gjorde, som kunde liksom stå emot, om man säger så. Så att om man ska utgå från vad som har hänt i AIK under de gånger jag bevakar AIK i de här nästa 16 åren, så är jag svårt att se att han sitter kvar speciellt länge till. Sen beror det på läget också, ska man. Liksom Norling hade ju, när han fick kicken så hade han förtjänat en chans att få sitta kvar säsongen ut.
Ja.
Och där resonerade liksom, Björn Westerholm var ju öppen med den, jag intervjuade honom då inför och sa liksom, ska vi vika ner oss vid motgång? resonerar Jurelius likadant. Har Bartos gjort det så bra så att han också förtjänar en chans att ordna upp det här? För jag menar, vinner de mot Norrköping så är de ju med i fighten där. Samtidigt, han kommer få gå, frågan är bara när, tror jag.
Freddy, vad tror du? Är det Bartos som tränar AIK på söndag mot Peking?
Nej, men så här, efter matchen så gör man ju det som oftast Djurgården gör när det går dåligt för AIK. Gnaga forum. Och där läste man, ja men det var ju mycket, mycket skit liksom. Men det var ju också någon som var inne på liksom att så här, har han misslyckats än? Det är ju mer så här, spelet på planen och hur det ser ut där ute. Men så om man kollar liksom på de sportsliga målen, det är att AIK ska i alla fall vara topp tre. Det har de fortfarande chans på. Mm. Det är inte helt kört mot Slovacko, även fast det såg så ut på bortaplan. Jag tycker att det är ju kanske mer lite individuella misstag som gör att ni släpper in tre målen, att liksom kollektivet liksom är dåligt. Utan jag tror att det är, vissa av de där målen blir inte mål annars. Det är bara liksom, dåliga prestationer från enskilda spelare. Ni har chans också att göra mål. Och sen så, lite som du är inne på också, Disco, att så här, visst, man har inte lyckats med de unga spelarna, men kollar man ändå så här, Collins ser fin ut, har en jättebra utvecklingspotential, Ajari kommer växa och växa, AAA har vi inte fått se så mycket av, Fattar jag för dålig koll på, vi har Mendes också, så att så här, det finns ju unga spelare också, så kollar man liksom på de sportsliga målen som han har på sig, så är ju alla fortfarande nåbara, där kanske Europa är längst ifrån, men man har en hemmamatch, det kan hända grejer, man kan mycket väl göra som Bayern höll på att göra mot Basel liksom, som ingen alls trodde på, att så här, hoppet är ju inte ute än för honom, tycker jag. Så här, kollar man målsättningarna och kraven han har på sig, så har ni fortfarande möjlighet att nå de här målen. AIK ligger inte 11 i allsvenskan och åkte ut första omgången i konferens.
Det som folk kanske, och det jag tror August är inne på, är att så här, ingen ser ju hur AIK ska klara av att nå de här målen.
Precis.
För att jag menar, nu är det inte så att det är så här, fyra matcher där vi har haft lite stolpe ut, utan AIK har vunnit 3 av de 12 senaste matcherna. Mm. Och jag menar, en av de segrarna i Värnamo borta, den ska ju inte AIK vinna. Nej. Det är 2 dundertavlor som gör att AIK vinner den matchen. Ifall det hade spelats liksom normal fotboll i en halvtimme till, vinner ju Värnamo snarare med 3-1 än att AIK vänder tillbaka den matchen och vinner. Så att det är ju heller inte en trend att det ser ut så här, utan det ser AIK fotboll ut under Bartos. Och jag menar, visst, man kan skylla på att så här, Milosevic och Nabba varit skadade, men i ett fungerande system så har man råd med att en gubbe är skadad.
Ja, att man har den bredden i, bredden i truppen. Och det var ju lite som jag var inne på också när jag började mitt resonemang, att så här, det är ju att han ska ju få gå för liksom så som det ser ut på planen och så som det har sett ut senaste tiden. För kollar man på pappret så har han ju fortfarande möjlighet att nå de här sportsliga målen. Men är det troligt? Kanske inte.
Precis. Ganska. Och då är det kanske bättre att agera och fortfarande ge det chansen att nå målen, snarare än att bara stå och titta på när målen försvinner.
Mm. Sen funderar man lite på värvningsstrategin också. Manuel Lindberg var ju väldigt tydlig med i AIK Plus där att de inte skulle värva någonting förrän de sålde någon. Och de sålde ju ingen, och värvade ju bara på lån. Men sen la de ju ändå gjort med ett värvningsköp på Jonathan Levi. Den värvningen måste ju, med sociala avgifter, sign-on och sådär, så måste de ha haft beredd att lägga 15-20 miljoner minst på honom. Varför kom det dagen innan transferfönstret stängde? Varför?
Jag gissar en stressad styrelse.
Ja, det måste ha varit något sånt. Och det kan man ju diskutera också. Varför hade man inte den, liksom, okej, man tog det beslutet 3 veckor tidigare. Så, ja, men vi gick bet på Levi. Okej, då kan vi ta en annan och lägga 20 miljoner.
Ja, det är, men också att göra det med 48 timmar kvar.
Nej, det är ju lite.
Det är skitsamma hur den listan ser ut. Ska man värva en spelare som är i den prisklassen, då behöver man ofta mer än 48 timmar för personliga avtal, förhandla med klubb.
Ja, och hade det löst problemen? Alltså så här, plocka in Levi, helt ärligt. Det hade inte löst problem, utan det är något annat.
Och sen måste, men sen
det blir lite så här, plåster på såren. Där. Det blir liksom täcka 1 av 100 hål som det bara läcker ut vatten igenom.
Ja, ja, ja.
Sen går det inte att komma ifrån att vad som hade hänt om Gudetti hade kommit redan i april.
Nej, verkligen,
april.
Verkligen.
Och då hade de inte haft Kimpioka och lagt massa pengar på honom. Då hade de haft honom istället. Liksom.
Som troligtvis hade varit i superform nu, eftersom att han har fått ett halvår. Ja.
Det är små marginaler.
Ja, och så är det. Och det som är så jävla roligt just nu, för vi ska svänga över till Djurgården, det är ju att så här, det som är så tydligt visar att Djurgården är en välmående klubb och AIK inte är en välmående klubb, det är ju vad som händer på fotbollsplanen också. Mm. För att jag menar, AIKs marginaler, AIK förtjänar inte mer än att förlora 3-0 så som det såg ut igår. Men det där 2-0-målet, hade det funnits en VAR-kamera så är det nog offside.
Och de gjorde ju 1-1.
Ja, och den är i och för sig klockren offside. Men jag menar, Slovacko-målet på 2-0, det är nog en offside med VAR. Jag vill inte ha VAR, jag säger bara att det hade inte varit konstigt om en linjedomare lyfter flaggan där. I Djurgårdens match, 2-0-målet, det är nog offside, men den flaggan stannar nere. Schüller kan nog ha rött kort i första halvlek, det stannar på gult. Djurgården har liksom, Djurgården är inne i zonen där allting bara tickar.
Och det är signifikativt där våra lag är just nu.
Verkligen så. Och jag säger så här, Djurgården förtjänar att vinna den här matchen med 3-0. AIK förtjänar att torska den här matchen med 3-0. Men det är också tydligt hur de här små avgörande marginalerna går i Djurgårdens favör på ett sätt som det gör när man är inne i zonen. Och det är en zon Djurgården förtjänar att vara i.
Ja, det beskrev ju liksom Rasmus Schüller efter matchen så jäkla fint också, att vi är som ett odjur, vi andas och lever tillsammans liksom, de som är på läktarna och vi som är på planen, och det är liksom den symbiosen som är på läktaren och med spelaren på planen. Då är det ju liksom att allt det där går våran väg och man vinner såna här matcher med 3-0 som vi för 2-3 år sedan hade liksom inte alls vunnit med 3-0, så att det är liksom, det har vi byggt upp tillsammans också.
Ja, man ser ju direkt alltså när Edvardsen drar iväg den där och man vet
att bara det också. Det är klart att det skulle bli mål.
Där är över.
Alltså, fan, man får alltså, gå så ni bara pratar om det.
100% den matchen är död där. Mm. För att om sånt går in, då finns det ingenting som vilket motstånd som helst kan göra där och då. Påminner när Magnus Eriksson satte 2-0 mot Salzburg när Malmö kvalade till Champions League.
Också
och alla, det var liksom så här, folk, okej, okay, det är en sån kväll. Det är liksom nu, allt som kan gå vår väg kommer göra det också. Och det är, som du säger, det är ingenting som man har vunnit, det är liksom, det är ingen lotterivinst, utan allt är...
Ja, och det är ju bara för alla att njuta av det här, för det här varar inte för evigt heller liksom. Att så här, det är liksom, det Djurgården är inne i just nu, det är någonting helt unikt. Och jag tyckte de beskrev det jättefint i DIF-podden liksom, att så här, Sverige har sitt VM 94, Djurgården har sin sommar 2022 liksom, där allting bara stämmer, vi vinner alla matcher. Det är liksom magi på planen, det är magi på läktarna. Det är liksom, det här händer väldigt sällan, det man får uppleva just nu.
Så är det det bästa Djurgården du har sett?
Ja, det är det man får se nu. Sen är det klart att sen när vi summerar säsongen vart vi är, men det är liksom den kemin som är liksom på läktaren, på planen, med spelarna, med tränarna, allting kring Djurgården. Det är liksom allting lirar just nu, alla stjärnor står rätt. Och
den som är symbolen i Isak Hien, så vi ringer upp honom och kollar hur det är att spela i, ja men kanske det bästa Djurgården på, kanske någonsin.
Ja.
Kanske någonsin. Det är fullt.
Det var någon gång på 50-talet.
Det kan liksom ju bli första gruppspelet någonsin.
Ja.
Så att jag menar, det säger väl någonting. Det säger väl någonting. Vi får se, där har vi honom med oss. Isak Hien, välkommen till Toto-svenskan.
Tjena, tack så mycket, tack.
Du, livet leker i sig, ja?
Eller hur?
Det Freddy satt nyss här och sa att så här, det är kanske det bästa Djurgården någonsin. Och Rasmus Schüller var inne på det efter matchen, att ni är som ett jävla odjur just nu. Liksom. Supportrar tillsammans med spelarna. Allting är enat. Känner man, alltså, delar du den känslan eller?
Ja, men det gör jag väl. Alltså, det är väl känslan man har nu i stunden. Att vi går liksom som ett tåg och det är prestation efter prestation där vi liksom kommer upp i nivå och gör jävligt bra prestationer rakt igenom. Så vi känner ju att vi är ett flow, det ska man inte sticka under stolen med.
Kände ni själva också där under matchen, jag menar man tänker, och så här, framförallt kanske efter matchen, att vi pratade lite grann om så här, lag i medgång kontra lag i motgång, att är det en tveksam offside just nu så är AIK inne i en period där man får den emot sig, då kommer flaggan upp eller motståndarna liksom målet frias eller sådär, medan ni, för kollar man matchen mot Apoel, alltså det är ett mål från halva plan, Schüller kanske ska ha rött kort och 2-0 målet är nog offside, men det stämmer för er just nu, är du med på vad jag menar?
Jo, men det är säkert lite så också. Så är det ju i fotboll. När man, det som du säger, när saker går emot, då går allt emot lite. Lite som det var i början av säsongen för vår del. Vi gjorde ganska bra prestationer. Inte riktigt lika bra som vi har gjort nu på senare tid. Men ändå ganska bra. Men vi fick inte den utdelningen vi kanske förtjänade. Och då hade vi en tro på det hela. Att, fortsätter vi som vi gör så får man utdelning till slut. Och nu har vi haft ett flow med många segrar i rad och vi har gått obesegrade. Och då är det lite så. Kanske någon match där, här och där är kanske en kryssmatch eller en 2-0-seger egentligen. Men det blir 4-0 liksom för att man är i flowet man är i.
Du, jag måste fråga, för att det är jävligt många, jag inkluderat, som är extremt imponerade utav dig just nu. Inte bara hur du ser ut på fotbollsplanen, utan också hur du klarar av att se ut som du gör. När det för att jag menar, det är inte länge sedan vi behöver backa bandet för Isak Hien när det var streckstrid i Superettan. Nu pratas det om stora europeiska klubbar, och vi har ju sett andra exempel på spelare som kanske inte klarar av att behålla fokus och leverera under en period där andra klubbar drar igen, medan du kliver ut och är bäst på plan varje match. Hur klarar du av det rent mentalt?
Det är en bra fråga. Det är inte, det finns nog inget rakt svar på den frågan, utan man får väl göra sitt bästa med att försöka ha fokus på en match i taget. Liksom. Det är lite av en klyscha, men det är lite så man får tänka. Alltså ryktena som kommer och situationen man är i är ju egentligen ett lyxproblem. Så att det viktigaste är väl att man inte svävar iväg och har fokus. Och har man en tro på att man gör bra prestationer, så får man lita på att då kommer allt annat lösa sig i slutändan ändå liksom.
Vi har ju varit inne lite grann på att Bosse Andersson ska ha ganska mycket beröm i just det här vi pratar om just nu. Känslan är att Bosse är duktig på att prata med er spelare om att så här, lugn och fin, gör ditt bästa, gå ut och leverera. Det kommer att lösa sig, som du är inne på. Bara du fortsätter att vara så här bra, så kommer resten komma automatiskt. Beskriv själv, vad betyder Bosse? Vad gör han?
Men jag håller med. Ni är inne på rätt spår. Bosse är ju är som han är. Han är en skön karaktär, men när det är allvar så är det allvar liksom, och jag tycker han är väldigt bra på det här med att att ha raka rör liksom. Det blir inte så mycket missförstånd, och då är det lättare också om man har raka rör och högt i tak, så blir det lättare att komma överens, och det blir inga missförstånd och liknande, och då vet man lite vart man har varandra. Så jag tycker att han har en stor del i det hela, och jag tror alla vet att Bosse är väldigt bra med spelare, så jag tror inte det förvånar någon. Men ja, det blir ju viktigt i sådana här situationer också.
Jag tänkte på just raka rör och högt i tak, Isak. Det känns som att ni Djurgården idag, eller tittat utifrån, så känns det som en grupp där det är väldigt, väldigt tydligt att man har väldigt höga krav på varandra, men det spiller liksom aldrig över till att man pekar på någon eller gör någon till syndabock ifall det skulle gå dåligt, utan när vi vinner så gör vi det som ett lag, och när vi förlorar så gör vi det som ett lag. Delar du den bilden, eller har det förändrats under din tid i Djurgården att det har blivit mer liksom att det har gått åt det hållet, om jag är tydlig nog i min frågeställning?
Jo, men så är det. Och jag tycker egentligen att det har varit så sen jag kom till Djurgården. Men såklart, den här säsongen så har det väl kanske, vi kanske har snäppat upp det lite i, som du säger, kravställning gentemot varandra som lagkamrater. Och det är en hårfin linje mellan kravställning och helt enkelt klaga på varandra. Så det finns ju såklart gränser. Men jag tycker vi har hittat en ganska skön balans. Där vi begär mycket från varandra. Och vi alla vill prestera på topp match efter match. Och då behöver man varandra. Man måste spela som ett lag. Och då måste man få ställa krav också. Sen ska inte det gå över till att man skyller på någon. Utan jag tycker alla har haft en bra balans i det hela. Att man skyller inte på någon, och någon kan alltid göra en mindre bra match. Det händer alla fotbollsspelare. Det är ingenting som är unikt för Djurgården eller Allsvenskan eller någonting sånt. Utan det vet ju alla att sånt händer. Så då gäller det att ha en balans där man ändå ställer krav på varandra utan att gå över gränsen. Liksom.
För det syns också, för jag tänkte på det, alltså när det är situationer på planen och någon går in fult eller hårt mot någon av er, och då är det direkt 4, 5, 6 lagkamrater som är där och hjälper till och trycker till, och någon skriker på domaren och någon tjafsar med motståndaren. Liksom att ni, den här symbiosen av att ni går som 11 man hela tiden i alla situationer, oavsett om det är i eget straffområde eller vid motståndarens hörnflagga.
Verkligen, jag håller med, och jag tycker vi har visat på det bra ute i kvalspelet i Europa här, att vi vet att vi möter bra lag och bra fotbollsspelare, så blir det för alla allsvenska lag som går ut och spelar i Europa, men om det är någonting man ska torska på, så är det att motståndarna helt enkelt gör det för bra. Man vill liksom inte torska det mentala eller torska i något annat än just fotbollen. Så just det här med att backa upp varandra, snäppa upp fulheten lite, tuffheten lite, tror jag har betytt mycket för oss.
Och det syns också.
Tjena Isak, det är Freddy här. Det snackas ju mycket om dig liksom, varje dag, dagarna i ända. Isak Hien. Men så här, hur viktig har liksom din kära mittbackskollega Hjalmar Ekdal också varit liksom, i din framgång i Djurgården? För det kanske inte pratas lika mycket om det, men liksom så här, ert samspel på planen är ju helt monumentalt. Ni är extremt trygga båda två. Liksom, så här, hur mycket har han pushat dig till liksom bli där du är idag? För jag kan tänka mig att ni två har extremt höga krav på varandra och hjälper varandra extremt mycket också, även på träningar men också på matchen såklart.
Nej, mycket såklart. Hjalmar har varit där sedan början liksom, och såklart det blir ju nytt att gå från att inte spela alls till att helt plötsligt så ska man starta matcher och sådana grejer. Så jag tycker att han var extremt viktig i den perioden när jag liksom skulle komma in i det. Det är sådana grejer som kan vara svårt för folk utifrån att se skillnaden på. Det är lite, ja, men han spelade, han var inte så bra och så är det inte mycket mer med det. Men om man är inifrån liksom, så märker man skillnaden på spelare. Om det är deras första match eller tionde match. Och just den perioden där i början när jag började spela, så var han otroligt viktig och stöttande i att få in mig i det hela liksom, så att jag skulle komma in i det. Och sen nu när vi går som tåget, så håller jag med dig lite. Jag tycker att han inte riktigt har fått den credden han förtjänar. Alltså det känns som att min spontana tanke, så när jag tänker på hans prestationer i år, så kommer jag inte ihåg. Nu har vi ju gått många matcher utan att torska, men jag kommer inte ihåg sist han liksom satt en fot fel. Så jag tycker att han kanske lite har gått under radarn och inte fått credden han förtjänar riktigt.
Du, jag måste bara fråga, på tal om det här med att inte vara, ja, men vi som bara ser matcherna, och så gör man inte så mycket mer. Men för egen del, alltså, vi måste konstatera att det har gått väldigt snabbt för dig. Alltså från Vasalund till Djurgården, inte helt ordinarie i början av den här säsongen. Och nu så pass bra som du är med de klubbarna det pratas om, och helt självklar, och det pratas landslag och hela den biten. Har du jobbat på något speciellt extra? Alltså har det varit att du har jobbat mer fysiskt, eller har du behövt sitta med liksom videoanalysteamet och jobba på det taktiska, eller har du gjort något speciellt för att det ska gå så här fort som det har gått?
Ja, såklart. Det är mycket som spelar in i det, och som jag har sagt tidigare så har fysbiten och att vara hel varit en del i det hela. De stegen tycker jag dock att jag tog liksom kliv i under förra årets säsong. Jag skadade mig, fick jobba i gymmet när man är skadad, var inte så mycket på fotbollsplan, och att jag liksom byggde upp min fysik det året. Nu i år att gå från att vara lite av ett tredje eller fjärde val till att spela, då är det mer lite som du säger, lite såklart kolla videos på hur man ska agera i olika situationer, men sen även bara att komma in i det. Det är inte som att jag lärde mig spela fotboll för 3 månader sedan, utan det här är ju spelaren jag är. Sen gäller det bara att komma in i tempot, känna sig bekväm på planen, ha en tro till sina lagkamrater och att de har en tro till en. Och sen och helt enkelt komma in i det snarare än något annat.
Härligt. Du, och har det kommit något ringt på luren? Det ringer väl jävla massa på luren nu, men har det kommit något samtal från den svenska landslagsledningen?
Nej.
Det måste det ju göra, herregud.
Kan man ju tycka, men det är någonting som jag aldrig egentligen har känt någon stress över. Jag sa det i någon intervju häromdagen också, att mitt mål har aldrig varit att spela landslag mot varandra eller köra klockkortet liksom om vilka som är först, utan jag har en tro till mig själv, och jag tror att sånt kommer inom sinom tid. Jag sa också att Hjalmar vann Allsvenskans bästa back förra året, har varit bra det här året, och han var inte med för någon samling sen, så att jag ska sitta här och säga att
Du försvann lite där på slutet, men jag tror att jag förstår vart du var på väg någonstans. Att det får ta den tid det tar, men vi hoppas få se dig i en svensk landslagströja inom en väldigt snar framtid.
Ja, tack så mycket. Det hoppas jag såklart också. Men jag tycker det blir lite jobbigt för mig bara att spekulera.
Ah, det förstår jag.
Jag tycker att det är på andras bord liksom.
Det förstår jag. Jag förstår att du inte kan svara på det här heller, men jag hoppas i alla fall att du och jag får en del att göra med varandra här kommande tid. Jag kommenterar ju nämligen Serie A. Det hade ju varit, nu försvann det ju massa svenskar ifrån Serie A, så att det vore ju otroligt kul för min del i alla fall ifall det blev en Serie A-flytt för dig. Någon form av flytt kommer det ju bli så småningom.
Ja, men så blir det ju. Sen får vi se. Det är som sagt, det är mycket rykten och rätt många klubbar som man får lite vänta och se hur det blir i slutändan. Ingenting är klart än med varken från Djurgårdens sida eller från min sida, så vi får lite se hur det blir.
Hade ju varit hyfsat mäktigt för dig att spela Djurgården till ett gruppspel i Europa och därefter ta en fet utlandsflytt.
Verkligen, verkligen. Och det just där med, som du säger, att vi som spelar i Djurgården alla har haft en strävan om att vi ska ta Djurgården ut i Europa. Det har ju varit så sedan dag ett. Så det är verkligen det vi hoppas på. Men man ska inte sälja in sig helt på 3-0-resultatet vi har med oss. Utan det kommer bli en tuff bortamatch i Cypern, så förhoppningsvis så gör vi en bra prestation och tar oss till gruppspel.
Fred, du har någonting innan vi avslutar?
Yes, vi kan ju inte prata om Edvardsens gudomliga mål där i 9:e minuten. Och, alltså, det satte ju liksom hela liksom standarden för den där matchen. Alltså. Men vad betyder det för er liksom, när det där målet sker? Och vad händer i liksom era huvuden? Liksom? Det blir som att ni bara, men vi kommer inte torska den här matchen. Liksom, när man får se ett sånt mål och det trycket det blir på läktarna. Alltså. Men vad händer med er när ni ser det på planen där? Att han skjuter och tänker, vad håller du på med, Viktor? Eller känner du liksom att fan, det här går in?
Verkligen, verkligen. Nej, det är en fantastisk prestation. Att ha den förmågan att se möjligheten ens. Och sen utförandet i sig också. Det är också jävligt bra. Det är lite som någon sa innan, att vi är väl i det flowet. Alltså, det är en tuff match. Att få in 1-0 målet betyder ju så extremt mycket i en sån match. Som du sa också, man får med sig hela publiken. Och det är inte så mycket att säga. Det är en fantastisk prestation av Viktor. Vi åkte ju på ett sånt när han spelade i Degen också, så. Jag tror inte någon klagade när han drog iväg den, utan vi hoppades på att den skulle gå in.
Men som mittback så gissar jag ändå att din första tanke när du såg att han skulle skjuta är: nej, Viktor, behåll bollen inom laget. Jag orkar inte ställa om till försvar igen. Och sen börjar man se bollbanan och tänker, jo då, den där kan nog bli ganska bra.
Ja, jag ska inte säga något annat. Så var det säkert. Man hann knappt tänka, det gick så fort. Han drog mig iväg den, men ja, det var nog så man tänkte i de millisekunderna, eller vad man ska säga. Utan, ja, jag håller med dig.
Om man hade ett stort ego innan det där målet, hur stort var egot efter det i omklädningsrummet?
Gud, alltså, han var nog rätt nöjd.
Ja, mådde rätt bra på Kaknäs idag.
Det kan jag tänka mig. Du, härligt då, Isak. Fortsätt gnugga, så önskar vi dig all lycka här framöver, oavsett vad hon är och hur det blir.
Det ska jag. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
Härligt. Ha det bra.
Grymt.
Tja. Tja.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler, och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för någon vecka sedan. Det var ju psykolog med, lyfta någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med, så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu, om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi är glada att Tuttosvenskan görs med våra vänner på HelloFresh. Och många där ute, inklusive oss, börjar kika på att använda mer växtbaserade och hållbara ingredienser när det kommer till just matlagning. Och nu har våra vänner på HelloFresh via sitt nya samarbete med Oatly nöjet att presentera massa nya rätter på veckomenyn med just Oatlys havrebaserade i-mat. Och varför i-matdage?
Ja, men det är väl kanske en fråga man ställer sig. Men det är ju så att det är en ingrediens med 61% mindre CO2-utsläpp och 83% mindre mättat fett än traditionell grädde. Så det är ett väldigt bra substitut. Ja, men och denna vecka så har vi kollat på HelloFresh hemsida och botaniserat lite kring recepten som innehåller just i-mat. Och min tydliga favorit är den soltorkade tomatrigatonin, som ju har då lite soltorkade tomater, det är körsbärstomater, det är rucola, zucchini, riven ost. Ja, men ni hör, en väldig massa smaskiga grejer som blir en krämig pasta. Just att använda rigatonin, Freddy, som jag vet att du gillar också, som just suger upp all den här såsen. Den är en favorit hos mig.
Verkligen, och jag gick faktiskt händelserna i förväg och testade redan förra veckan deras medelhavsinspirerade räkryta med just i-matsåsen. Och sen lite fint långkornigt ris. Och Agge, vi har ju som vanligt en kanonkod också med våra vänner på HelloFresh.
Den hoppas jag folk kan nu.
Ja, det är ju Fresh Tutto. Du får upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar om du inte har prövat HelloFresh ännu. Plus fri frakt på den första matkassen. Och det som är så bra, har du inte använt HelloFresh på över 12 månader, så gäller koden även dig. Så gå in på HelloFresh.se och lägg en beställning på en riktigt fin matkasse redan nu.
Testa HelloFresh, testa Oatlys i-mat. Vi säger stort tack HelloFresh.
Vi är sponsrade av MQ, August. Mm. Det har varit, vi har gått nu hela säsongerna. Först vinter och sen så förvår när man ska ha overshirts på sig. Man kanske vill ha en liten fleece. Och nu äntligen är försommaren här. Och då kommer också Dobbers nya sommarkollektion som de kallar för Sunset Horizon Club. Den här spången är inspirerad av surfen.
Just det.
Det är väldigt,
vad för relation till surfen?
Ja, men stor relation. Varit i Brisbane. Och där är mycket windsurfing. Sen så ner till Byron Bay. Där jag testade på vågsurfing. Och sen höll jag på att stryka med på, eller utanför Kota Beach då. När det kom en 7 meters våg och tog mig.
Ja.
1 minut och 30 sekunder senare så hittade jag upp till någon slags yta. Skrapsår överallt. Den här kollektionen är då inspirerad av surfen. Det kan man se i siluetterna. Det är väldigt trendy att gå i lite mer raka siluetter nu för tiden. Du gillar den?
Ja, men jag gillar den. Jag tänker att vi kan prata lite om de olika nyckelplaggen som ju finns här. Det är ju knälånga shorts till exempel.
Skjortor
med print och lite brodyr i lite olika färger som jag tror kommer vara ett stående inslag på inte bara Stockholms gator utan Sveriges gator när sommaren kommer. Vi har också en hel del overshirts till de lite ljumna sommarkvällarna.
Sen så gillar jag en trend som har kommit som också hittar in i Dobbers sommarkollektion här, som är sets med både shorts och overshirt.
Exakt.
Kortarmad overshirt som man kan gå runt i. Jag gillar det.
Så är det. Och även linnet, det är mycket olika typer av texturer och material i den här kollektionen. Linnet står sig fortsatt starkt, men det finns också en hel Tencel-skjortor och annat.
Bomullsutmanaren Tencel. Ja. Om ni inte har testat det så kan jag rekommendera, väldigt mjukt, luftigt, härligt.
Ja, men så är det. Det finns någonting för alla. Hur gör man då för att handla det här, Thomas?
Jo, man går in på mq.se eller så besöker man sin närmsta MQ-butik. Där hittar man ju såklart Dobbers sommarkollektion, som alltså heter Sunset Horizon Club. MQ.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ.
Är det kanske ett av de största liksom, explosionerna man har sett i Allsvenskan?
Ja, det får man säga. Han blir väl en av de största mittbacksförsäljningarna genom alla tider. Så att det är klart att, och med tanke på att vi satt och pratade i början av säsongen om att Jesper Löfven kanske också skulle vara med och konkurrera och man visste inte vem de skulle värja, så det är klart att absolut, det har ju gått extremt fort. Och det är ju imponerande på det sättet, precis som vi har pratat om tidigare, hur man kan koppla bort allt och bara köra. Och sen är det väldigt intressant att se vart han hamnar och exakt hur mycket pengar det blev. Vi vet ju att Djurgården hoppades på att Galatasaray skulle blandas in i leken och att han skulle gå dit, då är det ju 50 miljoner och mer, men det som jag fattar så vinner han väl till Serie A helst.
Vi bara gratulerar Djurgården, det är 100 miljoner in nu. Gruppspel, man kommer säkert ta någon seger där och så säljs Isak Hien på det.
Nej, det är, som jag säger, liksom, det är sån jävla symbios kring Djurgården så, nu. Så, det är bara,
så har de fått tillbaka Mackan Danielsson som de sålde för 45 netto och så bär de tillbaka en gratis.
Isak Hien får växa medan Danielsson är borta. Så kommer de in och byter av varandra där.
Ja, för det var ju också snacket inför Djurgården, alltså inför säsongen var ju verkligen mittlåset. Att så här, är det, alltså ska Ekdal har varit bra, men då hade han pappa Une bredvid sig. Une försvinner, man ersätter inte, utan man låter Lövgren vara kvar, man plockar tillbaka Hien från Vasalund. Ingen aning om, och inledningen på säsongen var också så här lite varannan matchkänsla. När Hien spelade de första matcherna, då var det också så här, man såg lite glimtar av att det kan bli bra, men det var också väldigt mycket juniorfasoner liksom ute på plan. Så att jävlar i mig vad det frågetecknet blev, ett stort jävla utropstäck. Och jag menar, jag började tänka på så här, Anel Ahmedhodzic, han pratades en del om, det blev inte den flytten många trodde, det blev till liksom ett dassigt jävla Bordeaux nu i Championship, valde dessutom det bosniska landslaget. Här pratas det liksom Galatasaray, Torino.
Ja, men grejen alltså, var ju med Ahmedhodzic, han hade ju spelat i liksom som i Malmö som har vunnit SM-guld och liksom varit framme och spelar väl Europa Champions League eller? Nej, kanske han inte gjorde, men han spelar för Bosniens landslag och turnerar Mbappé liksom, så han har ju liksom kunnat öka sitt värde så här.
Jo, han var ju med mot Zenit och de här.
Ja,
fick rött i gruppspelet.
Ja, exakt. Just det. Och då jag menar, och Hien har ju bara spelat i Allsvenskan och gjort jättebra insatser i Europa nu då på slutet, men det är ju att de säljs för nästan lika stora summor.
Ja, och så här, Hammarby gör det, kommer kasta in Odilon, men han såg man ju heller inte. Han köptes ju redan typ innan han hade debuterat för Bayern, och när han spelade i Bayern så var det ju darrigt satan, och det var ju snarare så att den här belgiska klubben köpte på att de
potential.
Såg en potential.
Ja,
Isak Hien är ju överlägset allsvenskans bästa mittback, och han har spelat här i en kvart. Mm. Och så ska han gå 50. Och förra året åkte han ur med Vasalund. Alltså det är en så jävla imponerande.
Och det visar ju också så här, Kim och Tolle, för det var ju där i våras när det var lite skakigt. Då var de ju lite så här, bara fan, vi vet vad vi kan, men vi får inte utlopp för det. Vi har inte rätta flowet på planen, vi har inte rätta turen med oss. Så de har nog sett det. Och han var ju också gigant på träningarna, även i våras liksom. När det var lite skakigt på planen så började många som snackade om att han är en gigant på tränarna, det är en bra spelare. Så att man säger, men det är så här, fan, det var väl din arbetsgivare där, Sportbladet, när de gjorde årets liksom allsvenska bibel, så gav de honom en plus.
Nej, det är helt fel. Det är
så. Eller var det förra året?
Bosse gav den passningen. Ja, Bosse sa det, var helt fel.
Ja, det var det. Man har sett det cirkulera på sociala medier.
Det sa ju Boman, det var ju förra. Boman sa, jag kunde inte försvara mig på det här då liksom. Vi måste argumentera det. Nej, det tror jag inte. Jag tror att inför den här så var det mer, tror jag.
Ja. Inför förra var det ett plus. Ja. Det var väl fullt
det
jävla ringligt.
Ja, exakt, det där med.
Helt oprövad 19-åring kommer, eller vad fan han var.
Det är bara Bosses Norrtäljeglass-samtal som ringer i huvudet.
fan vad jag sa. När de jävla 10 miljoner till Slavia Prag, det ju, blir ju inte
för. Exakt. Sen kom 12 på bordet, det var ju fortfarande inte aktuellt. Så att de vet väl vad de har haft i honom. Det är väl bara att vi har ju väntat på läktarna och ser det. Och nu är det ju konstant leverans. Man kan vara 17 omgångar tillbaka i Djurgårdströjan.
Matchen då, blev du förvånad över hur svagt motståndet var? Alltså Hapoel, det ändå så här varit i Champions League-gruppspel och såna här grejer, men det var ju slakt.
Ja, ja, och det är så här, det var ju som vi då diskuterade lite innan matchen också. Så här, vi vet ju inte vart vi hade Seps innan matchen och sådde av dem hyfsat bra. Rijeka också, sen mötte vi Hapoel med liksom alla deras historia. Det är klart att man säger, ja men fan, det kan mycket väl bli att vi går ut och torskar den här matchen med 3-0, för vi vet ingenting om Hapoel, deras säsong har inte dragit igång. Men sen så drog ju matchen igång och ganska tidigt visade det sig att det här kommer bli Djurgårdens match. Sen Hapoel har ju mycket nyckelspelare borta. Sarfo fick inte komma in i landet av förklarliga skäl. Och jag tror Kvitilla, deras anfallare, deras absolut bästa spelare, är skadad. Så att det är ju klart att det var ett skadeskjutet Hapoel som stod på planen, men jag har svårt att säga att skulle ha varit någon större skillnad om de hade varit med och spelat ändå, för de hade lite tryck, de hade lite chanser, men det var inte mycket mer än så, utan det var Djurgården som styrde och ställde hela matchen. Mm. Och det var ju som vi pratade med Isak också, jag tror att det där målet i 9:e minuten sätter ju också liksom förutsättningarna för resterande 81 minuter i den här matchen.
Sen måste vi också skicka en ganska rejäl skopa kritik mot Hapoels sportsliga ledning, som alltså dagen innan match väljer att träna på naturgräs. Och när de kommer till matcharenan, deras nummer 9, han värmer upp i skruvdopp.
Ja, han byter ju skor.
Han byter skor för att säga, man kan inte spela skruvdopp på det här. Det är liksom, det är betong.
Är det inte också väldigt liksom Grekland, Turkiet, Cypern över det, liksom att alltså,
vad är det som pågår här?
Malmö, Djurgårdens prestation å ena sidan och den liksom avstädningen som de gör genom hela det här den här kvalresan, det är en sak, men att man gör det på det sättet, liksom den här nästan Malmö FF-ska avstädningen av lag som inte är i säsong, är än mer imponerande. Mm. Att man liksom så Hapoel, ja, med alla sina stjärnor, men man liksom max utnyttjar det att det är rokader i motståndarlagen, alltså Rijeka vars, vad är det, 8 av 11 startspelare är borta, utnyttjar man till max. Och inte bara genom att peka på Rijekas svagheter, utan att spela sitt eget spel. Sepsi städar man av också, samma sak där. Och Hapoel i den här matchen är storstjärna hit och dit och underlag och hela kalaset. Man skiter i det, utan man går ut och gör sin grej och man använder alla sina fördelar man kan få, oavsett om det är underlag, det är form, det är motståndarnas liksom icke-säsongsstart.
Mm, publiken.
Eller publiken, allting, alla komponenter klaffar och det gör, alltså det är liksom nästan en copy-paste prestations- och klassmässigt vad MFF gjorde liksom under sina CL-avgörande matcher mot Celtic och Salzburg på hemmaplan. Mm. Och allting det där. Så det är jävligt starkt och jag ska vara helt ärlig, jag såg det inte komma. Jag tror, alltså på riktigt, jag trodde snarare inför säsongen att om det skulle bli en sån sits att AIK skulle stå för det och inte Djurgården. Nu blir det tvärtom.
Ja, men
det
är ju, man tänker att AIK har rutin, alltså AIK har många spelare som har varit ute och spelat i Europa och sådär. Djurgården saknar ju lite den karaktären utav spelare, och ändå är det Djurgården som när det gäller som mest den här säsongen. Saknar
helt. Ja, inte många där.
Ja, det är många som har varit där liksom.
Bengtsson,
ja, han spelar ju knappt. Så att, nej, ja, han sitter på bänken.
Elias går in där och tar
hans roll.
Nej, men det är så här, så har det ju varit. Alltså sen, alltså när vi mötte Ferencváros för något år sedan, vi mötte Cluj för några år sedan, då kände man ju så här direkt att vi har inte den europeiska attityden. Vi går inte in i dueller när vi är inte särskilt tuffa, vi är lite mer så här mjäkiga.
Man har ju pratat om det i mitt enda glädjeämne jag har fått upp i det här avsnittet i AIKs derbystatistik mot Djurgården, men det har ju varit samma snack kring det, att så här, vi saknar karaktärer, vi saknar folk som brinner, som är lite fula och lite äckliga på planen.
Tillsammans AIK står upp för varandra.
Spelarna, Djurgården har inte haft dem. Mm. Och så när det här dyker upp så är det precis det ni visar upp i varenda exakt jävla Europamatch.
Och det är så här, vi har också en tydlig spelidé. Kolla 2-0-målet liksom. Det är en korthörna. Så här, vi har också massor med olika idéer för att lösa matcher, för att göra mål. Det är inte bara heller slump att det blir mål för Djurgården. Utan det är så här, första målet, det är ju liksom, det är en chans som dyker upp bara. Som jag känner, därför, det är svårt att planera för.
Och det är därför det blir jätteintressant att se hur Djurgården tar med det här in i Allsvenskan. För det var ju det också som var en del av Malmös liksom dubbelfront CL och ligan och hela den grejen, att man tog med tempot, arbetsinsatsen, fulheten, cynismen och flowet in i allsvenskan och liksom fortsatte på den inslagna vägen även där. Och där blir det ju en utmaning då, vi pratar om att fördelen av en grupp som gör någonting för första gången tillsammans, då blir det också så här, ja men nu liksom Apoel åt 20 000 oxtokiga djur på läktaren och bla bla bla. Och sen ska man åka liksom Värnamo eller Mjällby eller den typen av beskedligt motstånd. Och då blir det så här, wow, okej, just det. Det är det här som är vår vardag egentligen. Mm. Så att hur man ska tackla det också blir ju ledarskapsutmaning för Kim och Tolk.
Ja, exakt. Och det är klart det är stor skillnad att dra ner till Varberg och lira fotboll nu på lördag också med så här förutsättningarna. Man är ganska trött i kroppen och vilka ska starta, men... Det är också skillnad från många andra lag i Allsvenskan, så har vi varit inne på det förr också. Det blir nästan lite uttjatat, men vi har en sån enorm bredd. Vi har ju 16-17 gubbar som liksom kan gå in och starta en match. Och
i det ett system som fungerar. AIK har man ju inte ens haft någon aning om vilken formation blir. Nej. Är det 5-3-2, är det 4-3-3, är det 4-4-2? Eller vad
är, ja, men det är så här, kolla liksom, Wickheim liksom. Ja, man kollar på honom i våras. Och
det är klart, han hoppar in och gör mål i sin första bolltouch. Alltså det är så här, det är sånt stäm.
Och det är liksom, han har ju visat sig liksom ha jätteviktig för Djurgården, för att liksom har varit... Hur man pratade kring honom i våras. Det visar ju också så här. Vi måste ha tålamod. Så här, de vet vad de gör. Våran styrelse, våra sportchef, våra vd. De vet vad de gör. Uppenbarligen så visar det sig på planen nu också. Så här, Wickheim var ingen fiaskovärvning. Han var inte bara inspelad. Han har varit i Saudiarabien i 2 år. Klart han är lite fett and happy. Han måste komma igång liksom.
Där satt man ju också under matchen. Och så här. Ah, de plockar Joel Asoro som typ har varit hetast. Mm. Wickheim in 35 sekunder senare. Pang.
Första stolpen 3-0. Liksom. Det osar ju så mycket klass kring honom också. Så att det är liksom de som kommer in levererar ju också. Det är det som är så otroligt skönt i Djurgården. Och...
Disco, en fråga till dig då. Är detta gruppspel, alltså att löser de avancemang nu, vilket vi ändå får säga att de har hyfsat goda möjligheter att göra. Blir det nu den absolut tydligaste utmanan till Malmö? För att jag menar, det är 100 mille som kommer att ticka in på kontot här.
Ja, det blir.
Och det ligger alltså, väl redan 100
det
där.
Det känns ju som att Norrköping är ju... tvåa bakom, va, men där har ju liksom deras styrelse har ju satt en strategi om att de ska kanske inte satsa så där fullt ut på spelarköp så där jättemycket, utan mer de ska fortsätta värna om driften framförallt, och sen ska de liksom bygga på det här med att sälja och köpa spelare. Så jag tror inte Norrköping kommer vara någon topputmanare på länge, och då är Djurgården liksom den. Men samtidigt har Hammarby bor ju ganska bra också och har ju en tradition av att sälja spelare. De har ju väldigt bra verksamhet med HTFF, så att där blir det också, det blir inte kanske en sån här jättetydlig utmanare, men det är ju liksom de, både Hammarby och Djurgården närmar sig ju med stormsteg och liksom ekonomiskt samma sak med Norrköping. Sen blir det ju svårt att komma i kapp när Malmö har byggt upp, men det är klart,
ja, det blir det.
Men det är klart det att så bra kommer ju aldrig Malmö vara, att de kommer bara leka hem allt hela tiden.
Nej, verkligen inte.
Som de var rädd för förut. Men det blir spännande att se vad Djurgården kan göra med pengarna nu då, om de, för de har ju varit, de är, alltså man ska ju säga det här, Djurgården är den klubb som håller med hårdast i pengarna. De har absolut inte samma lönestruktur som Hammarby, inte som, betalar inte lika stora sign-on som AIK eller som Malmö, utan de har ju liksom, jag tror de som tjänar mest i Djurgården tjänar väl 100, det blir många som tjänar 130 eller 140 000 eller 150 kanske. Och sen är väl Viktor Edvardsen på 100 typ.
Ja, det känner ju tredje slipsen i Bayern.
Exakt. Nej, men alltså det är ju stor skillnad så, men och om de skulle, vilket de kanske inte gör, men skulle stämma så gasa lite nästa år då, så kan det komma in några roliga spelare och kanske få en större bredd, och det kan man ju få när man har, det kan man göra när man har fått in de här Europa-pengarna.
Ja, det var väl lite wild and crazy när vi köpte in Edvardsen i våras liksom, eller i vintras. Det är ju en väldigt djurgårdiskt värvning. Djurgårdiskt.
Det räcker med att vara käkat djur.
Exakt.
Väldigt odjur.
Exakt, odjur. Så att det var ju liksom så här, det var ju väldigt olikt Bosse och Henke att göra den typen av värvning, och jag tror att när de får se att så här, men det, troligtvis så kan det bli en ganska lönsam affär ändå att investera i en spelare på den övriga allsvenska hyllan, som Edvardsen ändå var. Att så här, fan, vi kan köpa den här spelaren, jo, de där, kommer leverera.
Exakt, och där liksom köper man ju kvalitet, man vet vad man får. Det vet ju samma sak som Hammarby lägger ut och vet om Brisha. Man vet att han kommer lyckas, även om inte han liksom har öst in mål de här 2-3 matcherna, så vet man över tid vad man får. Det är ju samma sak med Edvardsen. Men samtidigt, det är ju som vi har sett med alla spelare som kommer utifrån. Det kommer det ta tid. Spelar ingen roll om du kommer från tippeligan eller Premier League, eller om du kommer från
Saudi,
eller om du kommer från Holland. Det tar tid att anpassa till allsvenskan. Det är dåliga planer, det är dåliga konstgräs, och det är liksom supportrar som är mycket närmare än vad man är supportrarna. Även fast det är större supporterskara i utländska klubbar så kommer ju supportrarna så mycket närmare. Och det tyckte jag var lite lustigt, var inne på en väldigt bra sak som sa liksom pressen på Guidetti. Det är kanske ännu större press att spela AIK än vad det är i Celta Vigo. För där har han polare som är AIK-are som han liksom kommer nära med allihopa. Liksom. Så att det blir en större press på så vis. Och
det blir mer
också
personligt, exakt, än vad det blir, exakt, när du utomlands, ja, är du verkligen bara en legoknäckt när du är svensk, exakt, i, ja, Celta Vigo eller norsk i Saudi eller vad fan du är. Du går dit, du gör ditt jobb och sen skiter du lite i. Hit kommer ju ofta spelare, framförallt svenska hemvändare och sådär, och har en personlig relation till klubben man kommer till, och som du säger, det ska man ha vänner och familj som håller på den och alla har åsikter och man kan inte undgå att läsa och höra och det som sägs och skrivs, så det blir någonting helt annat.
Och yes, just den hemvända grejen, om vi ändå pratar om Djurgården, så det blir mer och mer tydligt att det var en blessing in disguise att Sead försvann. Alltså sett till vad, hur laget växlat upp efteråt, att det var lite så här, vem är det egentligen som ska styra? Är det Edvardsen? Är det Sead? Ska mycket gå via Mange? Hur ska den synken funka? Sead försvinner för att han var ämnad för större saker och Celtic, och liksom det kommer gå, jag är övertygad om att det kommer gå bara hur bra som helst där. Men just att Djurgården behövde det här att
kollektivet
gå ifrån den här liksom enda givna superstjärnan som alla liksom
byggde, ja, men vi ger han bollen bara lite.
Exakt, och nu istället liksom forsa över med 11, 12, 13, 15 man, alltså halva bänken om det behövs, bara liksom springa över, för det är Djurgården som lag som mår bra just nu och inte spelare för spelare liksom, för att de är upphöjda av någon annan på någon piedestal eller vad det nu än är. Så det är ju också en jättefaktor.
Ja, men
det är smärtsamt, alltså smärtsamt uppenbar.
Ja, men det är klart att det är...
Ja, men det är inte så mycket egon heller liksom. Man ser det här, när Wikheim gör sina två baljer, vad det är, Kalmar hemma, va? Ja, när han gör sina två baljer, då är ju liksom Azoro framme liksom och putsar skorna liksom och bara pekar på honom. Alltså, jag gjorde inte målet.
Wikheim matchen efter, han gör alltså två mot Kalmar, får ändå sitta kvist mot Apoel. Och verkar ta det hyfsat bra, för han kommer in och gör mål.
Men där har ju Djurgården jobbat, så har de jobbat under lång tid. Bosse har ju hela tiden, väl Prijovic, den senaste liksom halvgarna spelaren. Nej, Ajdarevic också. Ja. Men där har han gått på bara på karaktär, och det är därför de har den här lagsammanhållningen. Det är liksom inte slump att de pratar om den här lagsammanhållningen som är bättre än när de vann SM-guld senast, som är nu. Liksom. De har ju aldrig mått så här bra som grupp. Däremot så får man ju säga att där har ju Kim och Tolle gjort ett jäkla jobb, och säkert lagkaptenen Magnus Eriksson också, med för att det gnälldes ju en del i början när Kim och Tolle inte bytte in spelare. De lät liksom Joel Asoro sitta på bänken trots att de skulle gå för mål i 85, man bytte in en mittback istället och sådär, och där var det ju riktigt, eller riktigt illa, men det var det väl inte, men det var väl i alla fall som man fick höra att det var väldigt mycket missnöje med liksom lagsammanhållningen, och där har de ju ordnat upp det väldigt bra, och nu som sagt så här bra är ju Djurgården aldrig mått, så länge sedan.
Och det är också, det ska man inte glömma bort, det är ju Kim och Tolles första säsong där de liksom har en trupp där det bara är spelare de har fått välja. Tidigare år har det liksom varit lite så här, men efterhäng liksom från tidigare tränare i Djurgården. I år är det liksom,
att de kan ju inte välja, så det är Bosse som väljer.
Ja, nej, men de har varit med liksom och kunnat vara med och påverka liksom vilka typer av spelartyper ska vi ha i den här truppen. Man har liksom rensat ut lite det som de inte kände passade in i den här truppen. Mm.
Och sen har väl Bosse också lärt sig att så här, det är ingen idé att plocka hem Kujovic som kanske är mätt, och Astrid som kanske är mätt. Och alltså,
Erik man har, Johansson.
Ja, exakt. Man har ju gått på att man nitar på hemvändare.
Jonas Olsson.
Ja, så att nu har ju liksom keep de försvunnit. Och nu är det, det går att hålla på ett tag. Alltså det har man ju också gått. Där har ju Bosse också lärt sig lite av läxan. Att så här, vi ska inte gå på dem där, utan vi går på spelare som kanske är hungriga, kanske lite mer up and coming och så.
Och det är klart så här, det är klart det är lätt att jobba utifrån en tydlig vision och idé när det funkar. AIK är också en tydlig idé och vision, och Malmö också. Så här, funkar det inte, liksom, då blir det panik. Då måste man stressa och liksom hitta en ny vision. Men funkar det och allt är i harmoni, då rullar det bara på.
Ja, vidrigt är det att rulla på för er. Det var ett annat fotbollslag som spelade Europa fotboll igår, nämligen Malmö FF, som ett Sivasspor på hemmaplan. Avstädning.
Eller? Ja.
Jag såg såklart inte den matchen. Det fick räcka med 90 minuter piss igår.
Ja, jag förstår det. Nej, ja, det var väl över 90 minuter en ganska ordentlig, eller ordentlig, med tanke på våren, en ordentlig avstädning. Det var ett betydligt lyft från både Diddly Dong och Žalgiris och allt vad fan man har spelat mot de senaste veckorna. Men, och det gjorde ju också, eller man visste ju också på förhand att Sivasspor är ett bättre lag än båda de här två nästan tillsammans, om de får det att klaffa. Och det var väl lite tendenser där att de hade Alex Gradell väldigt stark och orsakade lite problem där, och de hade en kraftfull kvitteringsnick där som gick i 190 km i timmen. Men utöver det, alltså det är kontroll från minut ett och allt klaffar där det ska klaffa. Zeidans fina form fortsätter göra ett...
Ah, herregud vad bra han är.
Ja, får du bollen till sig själv och lägger in den i bortre hörnet. Sen kommer Christiansen och dundrar in en frispark som man inte har sett sedan 2019. Och då är det väl lite som lite Victor Edvardsen från halva plan, att okej, det är liksom, det är där vi är idag. Sen ett par lägen där till i slutet, och sen kommer då väldigt, väldigt viktiga 3-1. Niklas Moisander, som inte ens visste hur han skulle fira, sprang från klacken istället för att springa in i den. Så det är jätteskillnader såklart där med 2-1, eller 3-1 istället för 2-1. Och kan åka ner till Turkiet relativt lugna. Och Sivasspor värvade ju då två spelare inför det här dubbelmötet. Han är inte registrerad om.
Fint.
Och har öppet sagt då att vi är inte där vi vill vara, utan det är, vi behöver fler nyförvärv och höja kvaliteten generellt, och har väl gått så där i ligan. Så att åker man bara ner och koncentrerar sig och gör 90 minuter cynisk fotboll, så är det ju, då är det ju tack och välkommen till Europa League. Och det är väl utifrån utifrån då förutsättningarna vilka man hade mött om man hade gått vidare från Žalgiris, det vill säga Bodø Glimt, och slagit om och då mött Dinamo Zagreb, så är det väl nog mest bara tur att man slapp uppleva det där.
Ja, för att jag menar, Bodø Glimt gjorde 5-0 hemma på det här Žalgiris-gänget. Jag tror Bodø Glimt har gjort 28 mål på sina 5 senaste hemmamatcher. Mm. Malmö som Malmö har sett ut den här säsongen. Vi ska nog vara glada och svensk fotbolls vägnar att det inte blev ett dubbelmöte Malmö-Bodø.
Ja, definitivt. Och jag såg ju också Bodø, Dinamo där Bodø var...
klart bättre.
Det är betydligt bättre laget, och Dinamo där man hade... De hade sina perioder, men ändå inte lyckades liksom koncentrera sig tillräckligt för att undvika den här stirrigheten. Alltså att det sköljde över folk lite överallt på alla möjliga håll.
Och så här, ska vi vara ärliga, för svensk del, alltså jag förstår ju att så här, för AIKs del hade det varit mycket bättre att nå, för alla lag hade det varit bättre att nå Champions League, för det är väldigt mycket mer pengar. Men det är ju jävligt mycket roligare att spela Europa League och Conference League. Du kan hamna i grupper, det kommer vara sköna resor. Du kan hamna i grupper där ett motstånd kommer troligtvis vara så här: okej, det där blir jävligt svårt, vi kommer nog torska 3-4-0 borta, och det är inte hela världen. Men övriga två lag i gruppen kommer man nog kunna känna att så här, de här kan vi nog ro på. Vi kanske kan spöra dem hemma. Jag minns när AIK var och hade Napoli, PSV Eindhoven och Dnipro. Det var så här, PSV Eindhoven spöade vi för fan på hemmaplan. Vi kryssar väl mot dem borta. Napoli har vi kryss mot i 90:e minuten på hemmaplan. Alltså det är motstånd där man ändå så här, man kommer inte bli utrullad. Medan i Champions League så, det lärde vi ju, alltså det har ju hänt så jävla mycket med toppfotbollen i Europa, att lagen är så jävla mycket bättre. Malmö vart ju beviset på det senast, att man är ju en turist som ett svenskt lag i.
Lite så.
Alltså det är bara håll ner siffrorna och lyckas. Och inte på något rekord liksom. Du vill inte stå i Champions Leagues historieböcker som största förlust någonsin.
Nej, precis. Och då framförallt då de hemmamatcherna du har mot det då tredje rankade laget, där det är väl där du egentligen ska
där kan du kanske hämta en pinne.
Ja, och då hade ju Malmö där senigt den straffen där i slutet som höll på att ställa till med senare. Men jag läser bara högt nu från de här potterna, givet då favoriterna efter första omgången, vilka man kan få i Europa League. Det är så, i pot 1 United, Roma, Arsenal, Lazio, Rangers, Dinamo Zagreb, Braga och Röda Stjärna.
Ja, jättefint.
Och det är verkligen antingen eller. Det är vad fan, Old Trafford borta eller åka ner och spela mot Braga. Så i samma pot. Dynamo Kiev, Olympiakos, Feyenoord, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabago, så är Malmö FF i den potten. Ludogorets, Tiraspol, Real Betis, Midtjylland, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg och Fenerbahce. Och då i sista potten. Vilket jävla gäng. Nantes, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia från Cypern, FC Zürich, Union Saint-Gilloa från Belgien, Trabzon och Silkeborg.
Riktigt roliga lag.
Ja, alltså, jag säger, och, alltså fina och, jävla Europa
League. Och absolut sportsligt liksom genomförbara matcher, även om det är Union Berlin. Alltså Arsenal,
United då vinner de emot nu.
Ja, jag menar,
det är drömlag.
Det som är fint här också, det är att det kommer ju vara packade arenor. Det som är lite tråkigt för Djurgården är att går man till gruppspel i Conference League, då är det ju fortfarande, man kommer ha tre motstånd som man inte vet vart de kommer ifrån. Det är de, det är ju Slovacko. När lotten kommer så tror man att så här, vi ska åka till Slovakien. Ja, man vet inte ens att de är från Tjeckien. Man har ingen aning. Och jag menar omgången innan, Skandia. Alltså det är den typen av...
Precis.
De ser man ju även i gruppspelet här. Att säga, jaha, vart ska vi ens? Mm. Ja, och det är också så här, då kommer det ju inte 35 000 till matcherna. Utan då blir det ju fortfarande, det stannar ju på 20 ändå.
Ja, exakt.
Vilket är lite tråkigt. Så det är mer namnstarkt, men ändå överkomligt motstånd.
Överkomligt.
Och i Europa League.
Och med det, exakt. Och med det sagt då, utifrån då det sportsliga, liksom vad Malmö presterar, det är ett jättefall framåt. Alltså ett enormt fall framåt från allt det som har varit, från att Milos gick och efter att han gick och de matcherna i Allsvenskan och Sirius borta och allt vad fan det har varit och Dudelange borta och hela det kalaset. Alltså det är för första gången på, vad ska vi säga, 10 matcher där det är liksom kontroll. Det är liksom organisation. Det är Peking egentligen sist, den segermatchen i Norrköping där det funkar bäst, och det känns ju som att det var 100 år sedan. Och det är kontroll från minut ett, och det är framförallt hittar folk vad de ska göra väldigt mycket enklare än vad de har gjort tidigare. Det ser mer naturligt ut. Och då Lomotey, spelklar, lättnad för många, kommer in, inte jätteimponerande, kanske drar på sig ett gult kort när han ska sula någon där efter 5 minuter eller vad fan det var. Men bara vetskapen om att det i alla fall finns någonting att ta av, att Erdal inte behöver springa i 130 minuter i snitt för att hinna orka göra allting. Och AC som växlar upp och Zidane som fortsätter se fin ut. Det är ju anfallet alltså kvar. Ceesay med slutprodukt och Kiese Thelin som stångas i all oändlighet. Det är väl där. Men
det låter ju som att Georgsson kommer vara kvar.
Jag vill ju se, vad heter tränarduellen, Georgsson-José Mourinho. Det hade varit fantastiskt.
Det hade varit mäktigt.
Mourinho på ledarstadion med Roma. Det hade varit perfekt. Eller
Arsenal kommer ner där och så blir det Arteta och Georgsson som var Arteta stab.
Ja. Men Mourinho känns ju mycket hetare med tanke på att de känns som helt olika karaktärer.
Ja, verkligen.
Ja, på tal om det där. Det var skitintressant. Läste faktiskt det blåstes upp ganska hårt att Georgsson vägrade ta motståndartränaren i hand.
Snälla Georgsson som är världens trevaste människa.
Han gör en Cholo Simeone.
Ja, och den här turkiske tränaren tyckte att det var under all jävla kritik och tyckte det var respektlöst och hela kalaset. Och så svarade väl Georgsson om att ja, men man får väl peka på de faktorerna som inte påverkar, som döljer det man presterar på planen, så att säga.
Lite lugn och sansat.
Men du, Georgsson har också ett snäpp upp för oss i media jämfört med Daniel Andersson.
Det är betydligt mer verbalt.
Han svarar lite oftare och han är mycket mer avslappnad och skönare och roligt när han säger, han verkar också gilla silly season. Han säger, svarar det ofta, att men det är ju silly season tiden nu, är mycket spekulationer, bla bla bla.
Ja, men det är fan way tid att få er.
Han är faktiskt jävligt jävligt likable.
Och får man säga igen cred för alla värvningar han har gjort. Han hittar ju liksom Ceesay, som jag ska vara helt ärlig, jag visste inte att han var så bra och så snabb. Mustafa Zeidan, att han skulle explodera så här direkt, det trodde man faktiskt inte.
Nej, inte
så att det är bara lyfta på hatten.
Och sen dubbla franska värvningen, att lyckas lösa en alternativ sexa på så kort tid med så lite utrymme egentligen efter CB-skada och få in allt det där. Sen ska det ju klaffa. Och det jag tror, och det jag är ju 100 på att han sitter kvar hösten ut.
Det tror jag också, disco.
Och sen blir det storstädning i vinter.
Vad hör ni om potentiella ersättare då? Är det Brännan och Kim Hellberg och Rydström? Och
jag har ju svårt att se. Alltså jag tror ju att de går ju säkert på alla de där och tar väl samma lista som hade tidigare, men att de går på ett internationellt spår är väl ingen jätteoddsare, tror jag. Sen är det väl alla de här som har varit aktuellt, Brännström och kolla dem om de är först, men ja,
det finns väl någon dansk ledig, där brukar ni vara het.
Ja, och ska man läsa lite mellan raderna så är ju en då Fotbollsskåne som skriver om Ferran Sibia som ska in i organisationen vad det verkar, så är ju Spaniens spåret inte långt bort där heller. Så det kan väl nog blickas en del mot den delen av Europa.
Sen har man ju läst lite om Olle Gunnar också.
Nej, det är inte där. Nej, vet fan. Vad han har sagt nej till flera Premier League.
Han har gjort det. Ju samma agent som i Uwe Rösler.
Du ser
Kim Solbacka. Ja,
har vi det kopplingen. Pusslet. Du vill inte ha Olle Gunnar.
Alltså Olle Gunnar är Olle Gunnar. Han har varit där, han har varit på sina ställen. Sen såklart, de var ju petade efter.
Men det hade ju varit magi.
Efter Molde. Alltså när han var på väg bort där.
Ja,
var redan där och diskuterade.
Jag tror att han vill kanske ha något bättre. Ja. All respekt för man. Det hade varit grymt. Kolla vad han gjorde med United. Han kom väl tvåa med dem.
Ja,
alltså det är helt sinnessjukt med det skitlaget de hade då, får man ju säga nu.
Ja,
han kom ju två
och blev ändå en meme och Ole set the wheel och hela kalaset. Nej, det hade varit grymt, såklart.
Hörrni, i helgen är det ju allsvensk fotboll, Kalle.
Så ser det ut.
AIK ska ta sig till parken och frågan är hur mycket sår de hinner slicka innan dess. Men det kommer behövas ganska rejält. Och frågan är ifall det är Bartos som leder laget. Men du kan väl berätta för oss lite grann hur det ser ut där ute i djungeln.
Jag kommer berätta att när jag kikar på Unibet så kommer du inte bli så glad, Svanen. För att Norrköping är absolut favorittippade till 2,25 jämfört med AIKs 3,25 gånger pengarna. Så jag hade faktiskt inte lagt några pengar på AIK, tyvärr.
Vem fan gör det, tänkte jag säga.
Jag vet inte, men de som är över 18 år och inte har problem med spel kan ju gå in på Unibet och lägga en slant på dem om de vill. Har man problem med spel, gå in på stödledning.se.
Och så får vi se då vem det är som tränar AIK.
Ja, men den största frågan mellan Norrköping och AIK, det är om Rickard Norling kommer ta motorcykel från Strängnäs och sitta på läktaren mot de två klubbar som han är. Han har kört ner i botten. Ja, och tre sparkat alla ledarstolparna lämna AIK i på några år, alla i ledarstaben i Norrköping i några år. Undrar om han skulle sitta på läktaren med solglasögon och kolla så här.
Nej, jag tror han har med sig kameran så blir det Norling och Pense reflektera del 9 live.
Det är helt otroligt hur han har kommit undan Norrköpings kris. Alltså att han ligger bakom hela, det var liksom han kom dit och skulle göra något projekt med liksom man försvar gick åt helvete och sen så var han jätteschysst mot alla supportrar, som var jätteschysst mot alla lokalmedier och så håsade han upp som en supertränare, alla ledare försvann igen och sen så
ja, och jag menar, det går verkligen utan att stretcha det för mycket att peka, för att jag menar, du nämner den här Norling och Pense, i de här jag har inte orkat se precis varenda frame, men i den så erkänner han ju också mer eller mindre att 2020 med AIK så gjorde han ju det han gjorde och visste att det skulle gå åt helvete, men han gjorde det för att liksom, ja men provocera och pusha fram det. Och då blir man ju som supporter så här, och vänta, okej, du använder alltså min klubb. Ja, använder du som någon form av litet projekt här där du visste att det här kommer inte funka. Men ni ville ha offensiv fotboll och unga spelare. Ja, då ska jag kasta in varenda P19-gubbe och spela någon man-man fotboll alla Atalanta så kommer gå till helvete. Och det går så pass långt att det är liksom, det är en stor anledning till att AIK är där man är. Ja, att så här, man var ju tvungen att, vi pratade om det, att så här, truppsammansättningen är vad den är. Ja, det är ju för att Henrik Urelius var tvungen att ta över en klubb som var på väg att åka ur och behövde panikvärva för att hålla klubben kvar. Men, så att jag menar, det är lite så här, han är ju en anledning till att AIK är där man är och där Peking är där man är.
Det var därför jag sa det blir spännande att se
verkligen. Alltså.
Det här konstprojektet han håller på med nu då på YouTube, jag har ju en teori där. Han vill ju in i tv-världen. Han vill bli nya Alexander Axén. Han ska liksom kolla på de här analysdata bla bla bla, så han ska få liksom där.
Han checkar ut från tränare.
Nej, men han vill bara hålla sig varm. Han vill bara hålla sig varm.
Ja, men det kan ju också bli, du vet, så är det väl säkert med Axén nu. Nu har han ju varit så länge i tv, så att klubbarna kanske inte ens ringer längre. Nej. För att det är men du är ju tv-expert. Så att han kör kanske någon egen liten YouTube-grej. Den är jävligt rolig att titta på stundtals.
Ja, det är mys-tv.
Ja, det är verkligen då, slow tv.
Tänk då, han sitter
lite som vårt lilla projekt här med YouTube. Liksom. Det är så en halv timme där vi bara snackar.
Lite så, och det tänker jag bara på, om vi tänkte på Bosse innan med 10 miljoner Slavia Prag, så tänker man på Rickard Norling och presskonferensen när han fick lämna AIK. Att han med allt det han har gjort i klubben, och det är liksom nu när han berättar i efterhand, ändå säger, vi ses väl snart igen.
Och som av en slump är han arbetslös när det blåser som allra mest runt Bartos. Det kommer väl inte ske, va, Disco?
Nej, det blir inte, det kan jag lova.
Ja, bra. Kan vi andas ut. Hörrni, har vi något mer vi ska ta upp? Har det hänt något mer? Ska vi bara nämna kort att vi har haft en liten följetong, Josip, med agenten här som hamnade i blåsväder. Mm. Nu har det ju kommit massa artiklar. Jag vill ge beröm till spelare. Vi efterfrågade ju det för typ 5-6 avsnitt sedan när Jahassoppan blev liksom, när den exploderade. Att så här, spelare borde fan, eller klubbar efterfrågade vi, borde gå ut och säga, vi jobbar inte med den här, man borde typ säga det offentligt att vi jobbar inte med den här agenten från och med nu. Det kommer inte ske. Det har ju typ Helsingborg gått ut och gjort.
Ja, tillsammans med det, där till Johan Flink. Ja,
och tillsammans med det har en massa spelare gått ut, inte anonymt, utan gått ut och liksom bekräftat en bild vi har haft om att det är lite shady business. Uppiggande ju.
Ja, och det saknar väl egentligen motstycke i svensk liksom fotbollshistoria på det sättet. Det har ju varit agentgranskningar tidigare och folk som har gjort liksom shady business.
Men då har man ju upplevt att spelare typ har försvarat agenter. Ja,
antingen det eller att det bara har mötts med liksom radiotystnad och det har varit mycket anonymt och folk är liksom så här, man får spekulera lite fritt och det har varit liksom fakturor som har dykt upp där de inte ska dyka upp och alla möjliga andra sammanhang och gåvor man har hört till vad är det minderåriga spelare och sådana, alltså det kommer titt som tätt och det, folk har ju blivit avstängda och saker, men att folk, som du säger, att man går ut med namn och bild och liksom står för det öppet så som man har gjort i det här fallet, det är väldigt uppseendeväckande.
Jo, men, har du varit med om det, Disco?
Nej, det har jag inte varit med om. Men däremot så är det ju, det är ju liksom att han, som ju nu Saletros och vem är det mer som berättade, Filip Dagerstål berättade, ja, är att han har försökt blåsa spelarna. Och att det, ja, hur det inte ska komma fram, alltså hur man ska komma undan med det har jag helt svårt att förstå. Sen säger väl allt rätt mycket om att det liksom är tyst från hans håll. Att det han inte går ut och försvarar sig eller gör någonting. För det, när man liksom, när det var agentgranskningar tidigare så har de ju snackat om det och liksom försökt försvara sig. Men
är det inte lite häpnadsväckande att få hålla på så lång tid?
Jag tänkte
tid
fråga
också
dig, Freddy, för att Djurgården värvade nyss en spelare, Besard Sambovic, som har den här agenten. Och det ska sägas, ta med fan också, att Isak Hien, som är allsvenskans hetaste exportvara, ifall man får benämna spelare så, har ju också den här agenten. Gör det dig orolig? Att så här, det är trots allt den här liraren som just nu är en viktig pusselbit i en jävligt viktig försäljning för Djurgården.
Nej, men där tror jag att man har känslan av att Bossa satt ner foten jäkligt tydligt, att så här, som Isak Hien också är inne på, att så här, vi har en dialog med Bosse Andersson. Han lovar inte massor med saker, att så här, du ska få gå om vi får ett bra bud. Ja, men vad är ett bra bud då? Utan jag tror att de sinsemellan har en dialog som den här agenten inte har någon kontroll över, utan det är mer så här, Bosse och spelarna har ett tätt samarbete, har en tät dialog, och sen så klart att agenten ska få göra sitt jobb, men att där Djurgården var tydliga, framförallt med Bosse i spetsen, att så här, vi har en dialog med spelarna, så här, du är agent med allt som det kommer med det, men så här, du måste också lita på våran process som vi har med spelarna. Och det tror jag man kan läsa också lite mellan raderna, att ett av de där citaten är nog från Djurgården. Att man har varit ganska tydlig mot den här agenten att så här, vi jobbar så här, vi jobbar inte på ditt sätt och det kommer inte accepteras i vår förening.
Men det har ju Bosse halvt känd för, att det är ju han som har gjort alla de här Kina-buden, har han tagit fram själv. Mm. Och han jobbar ju väldigt tätt med klubbar liksom. Så att jag hörde också att han har jobbat hårt på tagit fram Torino och de pratade direkt med honom och sådär. Men sen nej, jobbar ju liksom spelarna, eller agenten jobbar ju för spelaren. Ja. Så det är ju det som är så märkligt i de här fallen.
Att han har blåst dem på pengar.
Ja, det är ju askonstigt.
Och bizarrt. Det har fortgått så länge också, utan att det har kommit fram någonting.
Ja, och det är hyfsat kontraproduktivt. För att jag menar, spelare pratar ju sinsemellan.
Det är ju just det som är grejen. Alltså, spelarna snackar ju och allt från löner, från liksom förmåner, bonusar. De vet ju allt om alla. Och det har ju, vet jag, när spelare har snackat om, vadå, fick du den här sign-on-bonusen? Va? Ja, men jag fick ju den här. De sa att jag känner mest. Alltså, den grejen har ju skapat liksom friktioner i ett lag. Vad gör inte sån här grej då? Liksom?
Ja, nej, alltså, exakt.
Snacket går. Det är ungefär som en... Ja, men om du får bli dåligt bemött på en restaurang liksom, det är liksom,
då går du och säger till dina polare, käka nej, inte
precis,
där
exakt.
För att de spottar i maten.
Alltså, jag tror vi glömmer lite ibland hur liten allsvenskan är. Ja. Alltså så här, allting och att folk, även om det är,
ja, men då är det helt sjukt att ja, den här nissen fortfarande ja, har här, spelare.
Nej, men enorm, alltså, vad enorm rivalitet mellan klubbar eller mellan liksom så här, folk som inte drar jämnt, alltså det kan vara sportchefer eller spelare eller saker, att det finns ont blod mellan någon sen tidigare, men det innebär inte att man inte liksom snackar om vissa saker eller när de kommer på tal eller snackisar som dyker upp i media. Vi vet ju, framförallt Disco vet ju, att den största lögnen som svenska fotbollsspelare säger är att jag läser inte så mycket vad som står i media. Nej, de läser allt.
Ja.
Och när det dyker upp sådana saker eller så här uppgifter av olika slag så nämns det, och det diskuteras i omklädningsrum, i WhatsApp-trådar, överallt och ingenstans. Så att det är lätt att glömma bort att det är den här dammen som vi lever och verkar i. Den är inte så jävla stor egentligen. Nej.
Fina jävla slutord, för att nu håller vi på att svimma. Alla fem som sitter där inne. Det har varit varmt satan, men det har funnits också att prata om. Jävligt kul att Freddy löste så vi kunde ringa upp Isak Hien, som ju är allsvenskans hetaste spelare. Alltid kul, oavsett hur det går, att prata lite med August Spångberg också. Tack Disco för att du kom stort hit och gästade oss. Freddy och Josip, vi ses väl inom kort igen. Er blir ju aldrig
som
av med.
Nej, som
Kalle?
Ja.
Har du haft det bra?
Ja, absolut.
Du lever?
Lite varmt och gott, men mycket trevligt.
Gott så då.
Vi, men då jobbar vi från Polen då, på måndag.
Ja, du ska ner till Cypern.
Ja, du är ner till Cypern på söndag.
Då kommer väl August tillbaks då.
Exakt, vi
som att hans,
byter liksom, av varandra.
Som att hans liv inte kan bli värre just nu, så får han lämna Spanien och komma tillbaks till, till Sverige.
Karlberg.
Det måste Karlberg.
Vilket ruggigt läge att åka ner på en borta fight med 3-0 och Cypern och värme. Och
det kan, det hade ju varit surt om det hade blivit tvärtom resultat. Ja. 3-0 till Japan.
Jo, men då kan du ändå trösta dig med stranden. Är du med?
Ja, ja, exakt.
Men här är det liksom, det är 3-0 i ryggen, med vind i diffen. Kyller avstängd, det är väl det enda. Men som att det inte kommer in, men någon
det,
jävla panda
det,
eller
typ bässar. Jättebra
eller...
att han är avstängd, känner jag. För då kan han göra 90 minuter mot Varberg istället. Det är kanon ju.
Och framförallt så är det så här, framförallt så vet man ju att i Djurgården, när han tar det där gula kortet i, eller det röda kortet i 3-0-ledning, snacket hos Djurgården går ju då: bra, då är han redo första gruppspelsmatchen.
Exakt.
Så jävla vidrigt.
Då kan vi spara honom borta mot
Apoel, för vi har Roma i första. Eller vad fan.
Exakt. Plocka in Besard istället.
Usch. Nu säger vi trevlig helg. Vi hörs igen på måndag. Hej på er.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.